hade vi aldrig, hade vi inte haft gårdsbutiken och den försäljningen sånt, så hade vi ju aldrig kunnat byggt och haft den maskinparken vi har i Nedanbäck idag. Så är det ju bara att det har ju gått fantastiskt bra för oss. Det är ju Ingrids förtjänst ju. Så är det ju bara. Det är hon som har talets gåva, och när man tittar på henne när hon står och säljer så ser man ju att hon tycker det är roligt.
Du lyssnar på K-podden, och den här gången så besöker vi Ingrid och Per-Åke Persson som driver Nedanbäcks gårdsprodukter i Skåne. Nedanbäcks känner du säkert igen. Ingrid och Per-Åke vann nämligen tillsammans med Amunds gård årets nötköttsföretagare 2021. Ett pris som delas ut av LRF Kött och Sveriges nötköttsproducenter, SMP.
Det är väldigt kallt när man kommer in här, speciellt vintermånaderna. Så då får man börja elda lite i elstation och annat. Men det är jättebra för köttets skull.
Så att har man en gårdsbutik så är det ju rätt ställe. Rätt
känsla. Vi hade faktiskt ett par igår kväll hos oss som vi har börjat samarbeta lite med. Som också har en gårdsbutik. Och de har inte varit här innan. Och hon typ blev helt fascinerad av detta. Så, åh, vad mysigt han var. Och det är jättekul att höra.
Och sen har ni...
Egentligen så... De skinnen ska hängas upp där nu. Men okay. Vi får alltid hem nya i december. Och då brukar vi ha de här. För det går rätt mycket sådana skinn till jul.
Mm.
Väldigt mycket mormor och farmor som köper sina barnbarn. Och sen här inne har vi då... Alltså vi har ju så man kan komma hit och äta med.
På gården har man en renrasig limousinbesättning med ungefär 45 kalvande varje år och totalt ungefär 115 djur, stort och smått. På gården finns det också knappt 15 suggor, knappt 50 tackor, och gården de äger har 70 hektar mark, men det mesta är skog, så man arrenderar också 5 gårdar till. Totalt har man 125 hektar vall och bete. Och man odlar också lite potatis, och framöver så har man tänkt att det ska bli lite mer grönsaksodling också. Hjärtat i verksamheten, ja, det är helt klart gårdsbutiken.
Alltså den här gårdsbutiken har ju haft en oerhört utveckling. När vi började så kunde jag ju aldrig med vildat fantasi tro att det skulle bli den utveckling som det har blivit. Utan det var mest bara att vi skulle sälja lite lådor på nöt när vi började. När vi började så hade vi ju en renrasig limousinbesättning, och vi visste att det var ett väldigt bra och bra kvalitet på köttet. Så det tror jag rätt så säker på skulle kunna gå att sälja. Däremot så hade vi 60 suggor på den tiden, och då sålde vi smågrisarna. Och då blev det ju alltid någon gris kvar som är något pungbock eller något sånt där som vi fick behålla och föda upp. Så vi började slakta i väldigt, väldigt liten skala. Men det är väl det som har exploderat nästan mest och som har gjort den här utvecklingen av vår gårdsbutik där vi står idag. Och sen när vi hade hållit på några år så fick vi förfrågan om lammkött. Och då köpte vi de första tackorna. Det var 7 tackor om bagge som vi började med. Och idag har vi 50 tackor ungefär.
Men hur var det att starta upp då butiken? Att jag tänker att det måste liksom ha legat mycket arbete bakom att den är där den är idag.
Ja, det är det ju. Vi hade ju inte gårdsbutiken där den är idag egentligen, utan min man hade en verkstad som vi rymde ut, och så byggde vi ett kylrum där, och så köpte vi en kyldisk, och sen köpte jag den största parasollen jag kunde hitta för att skärma av oljetunn och sånt. Och så började vi faktiskt att sälja, där höll vi på i nästan 1,5 år. Och sen har vi tittat då på ett ödehus som ligger på grannfastigheten egentligen. Så vi frågade dem om vi fick köpa det, och då fick vi köpa det, och sen har vi ju lagt åtskilt med pengar och mycket mer timmar till att renovera detta.
Varför brinner ni så mycket för den här butiken?
Men jag tycker det här är nog det roligaste jobbet man kan ha. Jag tycker det är jättekul. Egentligen hela kedjan det här. Det är kul att vara med i stallet och fora och det här. Sen nu här i våras så byggde vi en egen styckningsanläggning. Så vi styckar ju själva här hemma nu. Och man är med om det, och man packar köttet och man träffar kunderna. Och de är så nöjda och de kommer tillbaka. Och man får så fina år tillbaka och det här. Så att det är ju det som gör det så himla kul. Sen är det ju jättekul när det kommer folk till gårdsbutiken. Men sen är vi med på lite rekoringar med, och då har man ju samma täta kontakt med konsumenterna. Så att det är fantastiskt den här responsen.
Men vad har varit det mest utmanande då med butiken? För jag tänker att det sköter sig ju inte riktigt själv bara.
Utmaningen är ju egentligen att få... från början så var det egentligen marknadsföringen. Men när den väl kom igång och sånt så är ju egentligen den största utmaningen. Det är ju att få dygnet 24 timmar att räcka. Det hade inte gjort något om det hade varit i alla fall 12 timmar till på varje dygn. Då hade det känts lite lättare att hinna med.
Har du några bra tips då till andra gårdar som också är sugna på att starta upp en gårdsbutik?
Alltså vill man och man brinner för så gör det absolut. Du kommer inte ångra det. Det är en fantastisk resa framför sig. Det här är något som man verkligen kommer att minnas tillbaka på när man blir gammal och ska försöka summera sitt liv på något vis eller tänka tillbaka. Alltså hela resan har ju varit helt otrolig. Men det är ju mycket, mycket mer arbete med det än vad man tror.
Ingrid och Per-Åke fick alltså ta emot priset Årets nötköttsproducent 2021. Och Per-Åke, han kände faktiskt på sig att det var de som skulle vinna.
Min magkänsla sa det. Och, det är inte alla som har en sån fru som är så engagerad och så med det hela. Så att jag trodde på det.
Jag menar, du hade ju rätt. Ni vann ju, du hade ju rätt.
Ja, visst hade jag rätt ju. Så är det ju. Nej, jag vet inte. Men magkänslan såg det. Och då sa jag många gånger till dig innan att jag tror att vi vinner.
Hade du samma magkänsla?
Kanske inte riktigt. Jag tyckte det var väldigt glädjande bara att vara nominerad för Skåne. Och sen när vi fick reda på att det blev vi som skulle representera Skåne så kändes det som att det kan inte bli bättre än så här. Men det visade sig ju den 4 november att det kunde bli, att det var ju helt fantastiskt att få bli det tillsammans med Eipensgrund för hela Sverige. Lite så också när vi satt där så satt vi på sådana honnörsbord ju. Och de vi satt bredvid så berättade de om sin verksamhet och så tänkte jag, ja men gud det måste vara de som får det. Och så berättade det måste vara de som får det och så här va. Men det är ju som du säger, sen blev vi uppropade framför scenen allihopa och när de började läsa första motiveringen. Så tittar jag på Pelle och tänkte, nej, det är inte vi. Och sen när de började läsa nästa, då, för då sa, talade inte om vilken den första var, utan då sa ju bara Åsa att de skulle läsa nästa motivering direkt. Ju. Och när de började läsa så tänkte jag, ja, men det stämde. Och det stämde. Och så började vi titta på varandra sådär. Ju. Så att det var ju fantastiskt. Ju. Men det var ju ett rätt så man kan ju inte säga att det var jobbigt, men dygn. Han ville ju att vi skulle sova över på hotell där. Men jag skulle ju hem och sälja kyttan efter. Vi skulle ju vara i Osby halv åtta på morgonen på torget ju. Så vi var ju kvar där uppe till 20:12 eller något sånt. Och sen körde vi, så vi var hemma halv tre. Och sen ringde klockan 4:15 igen.
Det var ingen tid att fira där inte, utan det var bara upp nästa morgon och jobba igen.
Så var det ju.
Jag tycker jag håller nog med att ni hade nog kunnat förtjäna en hotellnatt faktiskt.
Det tycker jag med, men det gick inte att övertala frun till det. Så att, och det var ju därför jag visste ju att vi skulle vinna priset ju. Mm. Det sägs ju själv nu när vi pratar om det. Det måste vi ju vinna priset ju.
Att få ett sånt här pris, att vad betyder det?
Ja, men det betyder ju fantastiskt mycket. Det är ju vilken PR det är, vilken marknadsföring det är. Vi såg ju det när vi stod på torget sen dagen efter Josby. De sa ju detta på Radio Kristianstad. Började säga det 7:55 på morgonen. Och sen sa de det varje halvtimme. Så jag har aldrig pratat så mycket någon gång som jag stått på torget i Josby. Alla som kom och gratulerade och så här. Va? Och sen har det ju varit i tidningarna, lokaltidningar och det har varit i Nötkött och det har varit i, ja, överallt. Land och ATL och så här. Så att det är ju en oerhörd marknadsföringsgrej när man får något sånt pris. Mm. Och nu inför nästa generation så har vi ju sagt att nu har vi satt ribban. Ja. Så nu så vet de vad de har att utgå ifrån.
Ja, det är ju inga små skor de ska försöka fylla nu.
Nej, men det är upp till dem att bevisa nu ju.
Även om det var Ingrid och Per-Åke som fick ta emot priset på Köttriksdagen så har det sedan dess skett ett generationsskifte på gården. Och sonen Patrik, han har tagit över.
Alltså det är ju så att nu från 1 januari så gör vi ju ett generationsskifte där vår grabb ska ta över det här. Men vi ska ju jobba kvar och jag har fått förtroendet att fortsätta och hålla det här med gårdsbutiken. Och det så att vi har väl inte riktigt landat hur vi kommer att förändra det mer. Men det första året här i alla fall så kommer det att bli som det har varit innan i alla fall. Och sen får vi se om vi kan utveckla det här ännu mer.
Men hur känns det då att faktiskt ni är mitt i det här generationsskiftet och ska liksom lämna över till nästa generation?
Ja, men jag tycker det känns bra. Jag är snart stödsanställd, så att jag tycker det känns bra att lämna i det vidare. Nu är det dags för nästa och ta tag i det och göra ändringar kanske eller någonting sånt ju. Så att inte de är för gamla när de tillträder det hela. Nej, det känns bra.
Hur mycket tror du att ni kommer ändå kunna liksom släppa och sen bli pensionärer på riktigt?
Ja, om något är så kan jag väl börja. Men nu tror jag inte att vi kommer att släppa något vidare. Men de får arbeta sig in i det. Mm. Så är det.
Och jag tänker för din del, Ingrid, tror att du, även om du inte kan släppa nu, att tror du någon gång att du blir pensionär på riktigt och låter dem sköta det? Alltså, Per-Åke skakar på huvudet där borta.
Ja, men det är klart att de ska få sköta det som de vill. Men samtidigt har ju de här ungdomarna, de har ju satsat på sina utbildningar och har fantastiska jobb och tjänar bra pengar borta. Så att vi har ju sagt att så länge vi kan så ska vi försöka hjälpa dem så att de kan jobba borta också.
Gården med sin limousinbesättning så har man använt sig av avelstjurar, men man seminerar också ett par djur varje år. Och om man då är i valet och kvalet om man ska ha en tjur eller använda sig av semin, hur ska man tänka? Karin Karlsson är avelsrådgivare hos Växa i Eksjö och hon säger så här om för- och nackdelar.
Det finns ju naturligtvis både och, det gör det ju alltid. Tjuren, enkelt, är den helt okej, så att den fungerar och betäcker och du får dräktigheter, så är det en väldigt smidigt sätt att få sina djur dräktiga rent generellt. Semin, då har du ju större möjligheter att välja olika anlag från tjuren naturligtvis. Så man kan ju sprida egenskaperna i besättningen med tjurval lättare på det viset. Och naturligtvis en betäckningstjur har ju också sina egenskaper med sig, men den ska ju passa in på så alla eller på stora delar av besättningen för att det ska bli riktigt bra då. Så att det är för- och nackdelar. Och likadant, tjur är ändå en tjur, det vet vi ju alla. Det här riskmomentet att hantera en tjur vet vi om. Och inseminering, ja, man får passa tiden. Många gånger man inte seminerar själv, men många gör ju det idag, även bland de som har köttraser bara. Så att det är inget som är omöjligt, även om man har en kortare säsong och som man seminerar på.
Finns det någon tumregel kanske när tjur kanske passar bättre eller när liksom semin passar bättre?
Man kan ju göra som så att man seminerar på stallsäsong. Alltså man seminerar efter en period efter kalvningen. Och håller uppe en månad från sista seminering tills man släpper ut djuren på bete. Och eventuellt en uppfödningstjur går med då under betesäsongen. Men då behöver man ju ha 30 dagar emellan för att det ska bli en säker och känd härstamning på kalven som kommer då. Så det är ju absolut en gångbar metod att ha en tjur som uppsamlare. Även om man seminerar det mesta.
Om man då väljer att ha egen tjur då, en eller flera, vad ska man tänka på för att kunna välja en så bra tjur som möjligt för sin besättning?
Man ska ju ha kläm på, ja, man ska ha en målsättning. Vart vill jag med besättningen? Vad är viktigast? Vad har jag för förutsättningar egentligen för att producera någonting som man kan tjäna pengar på? För det handlar ju många gånger om att man ska ha en inkomst. Och det beror ju, då är det ju rasval i grund och botten man hamnar med där. Men sen också, hur presterar de hondjuren jag har i besättningen? Har jag höga födelsevikter, har jag låga födelsevikter? Hur mycket mjölk producerar de? Vad får jag alltså för 200 dagars vikter när jag avvänjer och så vidare? Alltså det är jättemånga parametrar som avgör. Hur ser de ut? Är de exteriört byggda på korrekt sätt? Har jag kalvningsproblem? Kan det bero på att de är felbyggda? Och hur håller benen? Behöver jag verka mycket? Så det finns hur många parametrar som helst att ta hänsyn till egentligen. Så att i grund och botten så är det vad man vill med besättningen och vad har jag för honjusmaterial som tjurarna ska användas på. Vad behöver jag? Ofta säger du att man vill förbättra hela tiden. Att ta bort svagheter och göra positiva saker ännu bättre. Och då gäller det att ha kläm på, är det modersegenskaperna eller är det produktionen? Växer de inte tillräckligt? Behöver jag bättre slaktkroppstillväxt? Ja, eller är det kalvningarna helt enkelt med födelsevikter och kalvningsförlopp som jag behöver ta hänsyn till? Och då matchar man helt enkelt med tjurarnas egenskaper. En stambokförda tjurar är ju liksom A och O för att få veta vad man har att jobba med. Vad man kan förvänta sig något sånär utav då. Det är ju inget lika med värde, men det är ju en sannolikhet att det ska bli i förhållande till deras värden, deras avelsvärden. Och sen kanske också vara duktig på att slå ut de djuren som inte faller innanför ramarna, utan lynne, dålig tillväxt, kalvningsbekymmer, verkningsbehov, att man faktiskt slår ut sådana djur som inte motsvarar förväntningarna helt enkelt.
Det var avelsrådgivare Karin Karlsson på Växa. På väg ut till korna så dök sen nästa generation upp. Sonen Patrik anslöt sig till konversationen medan barnbarnen lekte på gården. På gården har man ju som sagt en limousinbesättning och det här är en ras som Per-Åke tycker har många fördelar.
Ja, det är ju att de är lättkalvande ras och sånt ju. Så att, och det är ju ett fantastiskt kött, för tycker vi ju att det är här i det. Så att jag tror ju att det är lite av till gårdsbutik vi har grunden att stå på. Att vi hade det. Ett fantastiskt kött där. Och det tror jag är en av för att vi har lyckats med gårdsbutiken. Ja, vi hade ju stöta och tjura innan. Och sen skulle vi gå över på DK-produktion. Och jag fick för mig där och det gick liksom att jag ville ha limousiner. Sen köpte vi några stycken och så har vi byggt upp. Lite och lite. Sen har vi en renrasig besättning. Och alltså, vi har väl inte... Det här renrasiga hade vi kanske inte behövt. Men vi behöver ju inte slå sönder den nu. Med nästa generation. För Patrik tycker ju det är rätt så roligt med aveln och detta. Men till just gårdsbutiken kanske det inte hade varit så funkt att man skulle ha en renrasig besättning. Men jag tror ju också till gårdsbutiken att vi har ett jämnare kvalitet på köttet. Alltså vi har inte korsa med olika djur och sånt va. Utan jag tror vi har en jämn kvalitet. Och det tror jag är en viktig bit i gårdsbutiken också. Mm.
Men hur vill ni, liksom, jag tänker när ni har hållit på ganska många år nu med och haft limousin och har liksom hållit en liksom renrasig besättning. Att vad ni letat efter när ni avlar fram era djur?
Ja, men det är ju lynne och lätta kalvningar framför allt. Det är de två viktigaste egenskaperna ju.
Mm. Prata inte om det här, Anna. Jo, det är ju hans. Jag kan göra om mig i vägen.
Jag frågar, var den liksom... Vad vill ni ha? Hur vill du att djuren ska vara?
Lugna och ja, trevliga mot alla egentligen. Som du ser kvigorna här så kommer de gärna fram och hälsar. Kvittar om det är hemmafolk eller någon ny som kommer. Så vill vi inte att de ska ha något uppföra sig annorlunda. Utan det ska alltid vara lugna och trevliga djur. Det är ju en väldigt stor prioritet för säkerhet för alla egentligen. Både för oss och djuren i alla hanteringar. Vi har ju, säger jag alltid, att när vi är uppe till butiken så är folk välkomna till att gå och titta på djuren här. Fåren, nötdjuren här. De är fria att gå och kolla här i stallar på foderbaden och det. Och då är det viktigt också att ha lugna djur och visa upp. Så när man går här så ska inte de springa iväg eller ha sig. Det är också något att väga med som kommit till lynnesbiten med besökandet som vi är mer öppna upp gården för. Så gäller det även ha fina och lugna djur som de visar upp när de kommer och ser här.
Vad tycker du är det för fördelar med just limousin?
Nej, de är ju lättkalvande ska de vara och ta bra hand om sina kalvar. Samtidigt som det är väldigt bra tillväxt och köttkvalitet framförallt. Och även utbytet, slaktutbytet som man får ut på djuren här. Något som vi är väldigt, där vi själva tar hand om köttet och märker hur skillnaden mellan kött och benmängd, hur det hänger ihop.
Att vara lantbrukare har verkligen varit extra utmanande och svårt den senaste tiden. Dieselpriserna har skjutit i höjden tillsammans med elpriserna, samtidigt som priserna på konstgödsel och foder har varit höga. Hur ska man då tänka som köttproducent när läget ser ut så här? Jannica Kraft är produktionsrådgivare på Växa.
Ja, jag tror man ska snåla på rätt ställen. Alltså, man ska inte spara på gödseln till första skörden. Vallen är guld värd. Sen kanske man ska titta på att är det någonstans man ska spara så kanske det är senare när klövarna kommit till exempel. Man ska inte snåla på kraftfodret i början. Om man tappar tillväxt i början på uppfödningen så den hämtar du aldrig in. Så det är liksom, snåla inte i början. Sen kanske du kan vara lite snålare på slutet istället. Men framförallt så är det spillet man ska vara rädd om. Alltså noggrann i silon så att man inte spiller. Noggrann vid utfodring. Se till att det är rätt foder till rätt djur. Aldrig har liksom spill och dödlighet och allt sånt kan liksom inte bli dyrare än just nu. Och lägga de resurser man har och de insatserna man har på rätt ställen. Liksom.
Om den här situationen fortsätter, hur kan man tänka liksom framöver?
Ja, så egentligen likadant. Och titta på sina strategier igen, hur ligger rätt i förhållande till min gårds förutsättningar. Hur utnyttjar jag min gård på bästa sätt? Och att utnyttja alltså det hemmaproducerade fodret. Ju mer du kan utnyttja det, desto mindre är du beroende av en världsmarknad. Samtidigt som jag vet ju att diesel- och gödselpriser är inte mycket att göra åt just nu. Så då får vi hoppas att köttpriserna följer med uppåt också.
Har du något annat bra råd till lantbrukarna just nu?
Men räkna mer och verkligen veta om hur det går som man inte tror. Det är så lätt att dras med i, nej men det går bra eller det går dåligt eller sådär. Men alltså hur går det för dig? Och vad kan du göra åt ditt?
Det påverkar ju alla som håller på med detta. Just dieselpriserna och elpriserna är ju en chock och blivit en chock för oss alla hur vi ska reda ut detta.
Hur har ni fått jobba runt det då?
Om man tar på elsidan så är vi ju lite lyckligt lottade där trots allt. För vi har ju solceller. Så vi producerar ju ganska mycket el till oss själva. Men dieselpriserna kan vi ju inte göra någonting åt, så det är ju vår största mardröm här.
Och jag tänker, Patrik, för dig som precis liksom har klivit in i det här generationsskiftet, den här situationen, vad tänker du om den?
Nej, det är ju ett bekymmer framtiden här, hur utvecklingen kommer att bli. Dieselpriset verkar ju fortsätta uppåt. Elpriserna är ju frågan här om de kan gå tillbaka till de var och stabilisera sig där, eller vi kommer att se en fortsatt uppgång eller ligga kvar på denna nivå rättare sagt. Och det är ju det vi gör lite här, det är att vi jobbar ju med all belysning, försöker vi byta ut här mot LED för att dra ner på det.
Det är ju lite mardrömsstart för nyföretagare och liksom kastas in i detta med de här elpriserna och dieselpriserna.
Alltså lönsamheten, vi har ju ändå med gårdsbutiken och detta så har vi ju en bättre lönsamhet, tror jag, ju än vi hade sålt det till ett slakteri. Men sen, alltså som diesel, det köpte vi en liten minilastare i fjol. Och det, alltså den tar ju inte mer än en halv liter Eller ja, en liter i timmen diesel, och det, den använder vi ju här hela vintern nu med till djurproduktionen och förningen och detta. Istället för att starta en stor traktor och köra runt. Så att där hade vi med lite tur med det.
Just nu så ser det ju tungt ut, men man ska alltid ha en framtidstro och tro att det blir bättre. Någon gång behöver det vända.
En otroligt viktig kostnadspost i all produktion är såklart fodret till djuren. Produktionsrådgivare Jannica Kraft igen om hur man kan tänka som DIKO-producent kring sin foderstrategi.
Alltså att lägga upp odlingen så att du kan få fram många olika foderkvaliteter, alternativt att kunna blanda. Och tänker man kunna blanda så är det ju alltid lättare att ha ett lite för bra ensilage och späda ut med halm. Men att behöva kompensera ett dåligt grovfoder med kraftfoder är alltid dyrare. Så att ta hem så mycket som möjligt på vallen för det första. Och sen då att ha koll på de olika partierna så man kan styra rätt parti till rätt fas i konas liv. Och sen vara noga då med mineraler och vitaminer inför kallning så att man preppar korna bra innan det är dags att bli mamma då. Ja, framförallt det du ska ha koll på inför kallning är ju selen och E-vitamin. För det går ju över också i att påverka råmjölkskvaliteten. Det påverkar kons allmänna immunförsvar och hälsa, vilket också påverkar hur lätt hon har att bli dräktig sen igen. Och vi vill ju att korna ska få ny kalv igen nästa år. Så att det har en påverkan både på kalven och på kon. Alltså, i DIKO-produktionen så tycker jag att fokus ska ju vara kalven. För det är ju det som är den enda inkomsten egentligen då. Från själva produktionen. Sen ligger ju ofta en stor del av inkomsterna i hur man sköter betorna och de bidragen då. Men kalven ska ju verkligen vara i fokus. Och de första 4 månaderna så får den ju sin största näringsintag från mjölken och sin mamma. Så då gäller det att man sköter kornas utfodring. Alltså se till att man antingen har rätt utfodring på stall eller rätt typ av bete för att mjölka så bra som möjligt. Efter det så är det ju så att kalven kommer äta mer foder eller bete själv och mindre mjölk. Och där får man ändå fokusera på kalven och dens tillväxt även om mammornas behov har sjunkit. Och då får man leva med att dikorna hullar sig lite på slutet helt enkelt. För det är kalven som ska vara i fokus just då tills man har avvänt kalven då. Och det finns ju som sagt flera sätt att göra rätt på. Tyvärr innebär det också att det finns flera sätt att göra fel på. Så det gäller ju liksom att man har koll på alla olika parametrar och se vad som passar just min strategi bäst. Det kan ju vara så att jag har inga bra beten. Jag kan inte stödutfodra. Ja, men då får jag avvänja kalven tidigare istället. Så att man inte tappar tillväxten på kalven. För det är ju den som är liksom nyckeln i produktionen. Och här är det ju kanske klurigare för de som är integrerade besättningar. Alltså som har föder upp sina kalvar själva som inte säljer kalven. Men som fortfarande är ganska små. Alltså de har ju ett jättepussel att få ihop det med många olika foderkvaliteter in under stallsäsong. Också ett bete som ska passa många olika typer av djurkategorier. De har ett pussel att lägga kan jag säga.
Hur kan Växa hjälpa till med liksom det här kring foderplanering och foderstrategi för en köttproducent som känner att man behöver lite hjälp?
Alltså det första steget som jag tror man verkligen behöver göra, det är att ta en foderanalys. Och här kan ju Växa hjälpa till med att ta foderprover, borra silos eller borra balar, inventera hur mycket du har av respektive parti för att kunna göra en bra plan för ditt foder och lägga upp en foderstrategi. Sen hjälper vi givetvis till att räkna en foderstat som vi optimerar då med hjälp ekonomiskt optimerad, så där vi sätter gränserna biologiskt för ja, men vilken tillväxt önskar vi och vilken slaktvikt och så vidare. Och sen följer vi upp det här. Hur går det? Hur gick det sen? Och vad kan vi mer finlira på för att få det ännu bättre?
Vad är viktigt för er i produktionen?
Ja, men det som jag kan se som viktigt i vår produktion här då, det är ju då att vi måste ha en lång kalvningssäsong för att vi ska kunna hålla kött i gårdsbutiken. Det är ju ändå gårdsbutiken som styr det här, och då kan vi inte bara ha kalvning som många har i januari, februari. För det innebär att vi har så färskt, alltså har färskt kött några få månader bara. Utan därför så har vi ju då valt det här systemet som vi har istället ju.
Patrik, vad tycker du är viktigt i produktionen?
I produktionen, kommer man till modersgöran, så är det ju prioritet att du ska ha en levande kalv. Varje ko ska ha en levande kalv. Den ska ta hand om den och ja, klara av att få upp den bra.
Vi har ju sett barnbarnen nere och leker, och du sa Ingrid förut att de får också vara med när det kommer till marknadsföringen liksom av gården och gårdsbutiken. Och att, just det här att marknadsföra bland annat på sociala medier, hur viktigt är det för verksamheten?
Det är ju fantastiskt viktigt. Det blir på något vis viktigare och viktigare också att man är engagerad och att man syns där. Ja, det har ju gett fantastiskt mycket. Det är ju mycket genom det som att vi står här som vi gör idag med gårdsbutiken och dess utveckling. Så är det ju mycket tack vare sociala medier och reportage i tidningen och sånt här som gör att man, det märks ju varje gång till exempel man får ett uppslag i en tidning, så kommer det ju nya kunder hit.
Och hur mycket liksom jobb är det då? Hur mycket tid tar det all den här marknadsföringen?
Alltså just det här på sociala medier tar ju egentligen inte så lång tid. Man kan ju gå och gödsla hos kossorna till exempel, och så ser man en kalv som står på något käckt sätt och dricker mjölk till exempel, och så har man mobilen i fickan, så tar man ett kort och sen kan man ju stå där inne bland korna och göra det här upplägget och lägga det på sociala medier. Och det tar ju inte en minut eller två kanske och göra alltihopa. Och det får ju fantastiskt respons.
Men var det självklart då att liksom börja med lägga ut på Facebook och på Instagram och sådär?
Nej, det var det ju inte. Jag hade ju inte Facebook eller Instagram själv heller, så det var ju ungdomarna som hade det. Och det hela började egentligen med när vi skulle ha vår öppen gård. När vi hade det första året så kom det inte så mycket folk som jag hade hoppats att det skulle göra. Och då säger de att du får lägga det på Facebook och annat. Så då lärde de mig att skapa ett Facebookflöde för gårdsbutiken. Och sen har vi lagt det där de andra åren vi ska ha haft det här arrangemanget. Och det har ju fullständigt exploderat det här. Och det är ju tack vare sociala medier det här ju.
För liksom när ni började var med korna, hade ni någon tanke då hur stort det skulle bli?
Nej, det hade vi inte. Och då jobbade jag ju borta som elektriker och hade en elfirma och detta ju. Så att det var ju inte, där var det ju ingen himma här och skjuta djuren och barnen när de var små. Det är helt otroligt att lilla viken har blivit så här. Jag menar, vi bor ju inte så centralt heller, nära några stora städer och annat, utan att vi kan ha lyckats på detta viset. Men det är ju Ingrids förtjänst ju. Så är det ju bara. Det är hon som har talets gåva, och när man tittar på henne när hon står och säljer så ser man ju att hon tycker det är roligt.
Ja, men det känns ju lite som en dröm. Man trodde ju aldrig att det skulle bli den här utvecklingen på något vis. Och det är ju jättekul som nu när vi fick priset då för Sveriges nötköttsproducenter, att det stärker ju ännu mer när andra ser vad vi tror och brinner för. Och man får en utmärkelse för det. Så det är ju fantastiskt.
Och det var allt från Nedanbäcks med Ingrid, Per-Åke och Patrik Persson. Och även allt från Kopaden för den här gången. Nästa gång, då ska vi till Norrbotten och prata naturbete med Kjell Nilsson från Selets Bruksgård.